Då ska vi återigen höra hur det här...
Västerombändning och österombändning, det är gammalt. Det är det var bäcken här då som var gränsen. Nu har Åke berättat en hel del då om österombändning.
Det var ju de här tre gårdarna på den här sidan som...
Jaha. Ja. Och det hörde till Norberg.
Till Norbergs,
ja, just det.
Kommun.
Ja.
Så att vi hade ju Norbergs kyrka, de var ju den som tillhörde.
Ja. Hur länge pågick det?
Till 1936.
Ja. Ja. Ja, just det.
Jag har ju skrivit en liten jöns i, det heter ju Amunda byggning.
Ja. Amund, det måste ha varit någon gubbe alltså, ja, som hade byggt någon hytta här då.
Amunds boning.
Ja, just det. Amund vet man ingenting om.
Nej,
det är så,
det där med antecedelsen,
det är inte 1500-talet eller någonting. Det måste det vara då, ja. Ja, du har skrivit ner det.
Nej, jag har skrivit för det. Jag har inte skrivit nu, utan det här är bara...
Jaha, ja.
Och så 1571 Bengt i Åmunda.
Ja. Det är sånt som man har hittat då i...
Ja, och sen det här som stod i den där artikeln, det var Henning Arne Hansson för 1691 som stod i tidskriften.
Ja. Det här med hyttan och hyttbacken och det, var det gemensamt det?
Det var
gemensamt för byn det, ja.
Och även för
Sundby. Ja.
Ja, den tror jag var nedlagt som de hade där uppe.
Ja.
Det var väl även Fagersta djurgård. Men det vart de ju genom inköpet av gårdarna.
Ja, jag tror att jag har det. Ja, precis. Var det en... Det där måste vara konstigt på sätt och vis, det här med att en by blev delad. Ifrån Norberg.
Ja, att de skulle, det sägs ju det att de skulle ha i framfart ner till
sjön. Jaha. Om
de kunde läsa det.
Ja. Inte behöva åka över. Nej, på det sättet. Ja.
Men visst är det ju verkligt för att man säger som skolan, barnen i skolan till exempel, de fick ju i Västerbåda.
Alltså, allihopa här i byn?
Ja.
De
gick ju i...
I Bravospå, ja.
Men däremot så, när det var begravningar och sådär, det var ju Norbergs kyrka.
Hur tog man sig dit då?
Ja, åkte till runt och Västlandet.
Oj då.
Så att vid den, där de senare begravningarna här, så då var det samling. Så gick det på pension på morgonen. För att de skulle hinna till Norberg och begravning och sen begravas till Norrbygd.
Ja, det var långt.
Ja, och sen, man säger, det var från Västanfors som skulle vara här på pension på morgonen.
Ja, för vi har
ett
begravningsskolinbjudning.
Ja.
Vi har sett.
Ja. Och då körde de med häst då?
De körde med häst och då fick de väl åka vägen i kring. Då gick de åka över den så kallade kyrkvägen, över skogen.
Nej. Men den kunde användas på vintern kanske? Då körde man kanske med släde där eller?
Ja, det gick ju. Då fanns ju en särskild vinterväg över, som gick över satt han.
Jaha. Var det någon som gick rakare den då, mot
gick,
Norberg?
Gick nog rakare.
Ja, den. Inte över Livstad då, utan...
Ja, jag tror att det gick mera rätt på Livstad, aldrig över Gullstad.
Alltså på det sättet, ja. Ja. Men de gick till, det gick till Livstad och sen körde de vägen därifrån.
Ja, jag tror att de gjorde det. Mm. Gick till Livstad och Rosenborg.
Ja. Ja.
Den där begravningen vi tar om som jag hade byggt till, det var han inte riktigt.
Jaså.
För det var den här hemma Petterssons...
Ja.
Då byggdes våran lagor också, för när han låg på sitt sista så frågade han, vad är det som knackar och slår, frågade han så. Alltså.
Ja, just det. Hur lång tid tog det att köra då? Hur lång tid tar det att köra med häst härifrån till upp till först till Västanfors och sen över till Norden? Det
måste väl ta tre timmar skulle jag tro. Ja, det är ju drygt ett par mil.
Ja, det är det.
Och sen var det ju inte sådana vägar som vi
nu är. Men det var gamla Norbergsvägen då, den som finns kvar fortfarande.
Ja,
ja precis.
Och den här Kyrkvägen, den, jag skulle tro att den kunde användas på sommaren med kärror och så vidare. Men jag vet inte att man kunde köra med vagnar.
Nej. Red de också?
Det gjorde de nog också.
Ja. Det är du som hade en sadel som
låg.
Ja, just det. Ja, precis. Som jag har sett där borta i
Ja, de sa det då. Hon klövjade till sina bröder med mat. Jag tror nästan var så hit i den här
ja, så. Ja. Ja. Var det längs vägen som är här?
Ja, det var före. Den byggdes 1875 med den stora vägen.
Jaha, gjorde
stod
det?
Stod på minstenarna.
Jaha, ja.
Och den var ju hon var för 29.
Oj då.
Så. Ja, och de kom hit. 44 kom han hit, hennes bror Anders.
Det fanns
kanske
väg.
Det var
en dålig mycket klövjeväg.
Ja, ja.
Mera
ja.
Ja.
Ja. När de körde malm sen då ifrån Norberg, gick det också över Västanfors och ner hit? Eller gick det raka vägen?
Det gick raka vägen.
Ja, för annars skulle de in, kom de in i Västanfors kommun.
Ja.
Eller i socken.
Ja. Nej, jag tror att det var mest vintervägen
som ja.
Vändes till Norberg
ja, ja.
Över Mossa.
Ja, ja. Ja.
Ner till en Mora till där, nej, vart det var det
ja, det måste det vara då. Ja, just det. En Mora hörde ju till Västervård.
Det hörde ju till.
Vad var det för någonting att de inte skulle åka i andra socknar då? Var det några, de höll på sig själva eller? För det kan ju inte ha varit något tullar eller någonting sånt där.
Nej, jag vet inte, jag har aldrig fått något.
Eller att de inte fick slita på andra socknars vägar.
Ja, jag vet inte vad det var.
Men då gick forerna ner då ifrån gruvorna då i Norberg.
Ja.
Ner här då, över och ner till Amarantrötäm, om den i Viken. Och så måste det ha lastats där.
Lastats upp på Blåmarsen.
Ja. Ja, just det. Det måste ha funnits någon brygga eller något sånt där de gör i området.
Ja, det måste
för man det. Kunde lägga till.
Det måste det vara någonstans där järnvägen
går fram. Ja, just det. Ja.
Det är ju
samfälld
mark var det nere.
Ja, det är det. Ja.
Linsänkningsplats har vi till och med.
Vadå?
Linsänkningsplats,
ja. Ja, ja. Det är två olika allmänningar, va? En för östra och en för västra.
Det måste nog vara olika ja, det för att det står i den här lagavgiften står om
insänkningsplatsen.
Ja, det skulle jag tro. Det är inte bra att östra hade sin plats. Det kan tänka. Var ligger västra? Var ligger det
någonstans? Ja, det är bäck.
Ja, man åker över bäcken mot den
ja, just
hållet
det.
Och sen in till vänster.
Säger du det? Jaha. Jaha. Ja. Bortåt det vi kallar för Fagersta ute där.
Ja, fast det är alldeles där bäckmynningen.
Ja, ja.
Eller där bäckmynningen var enligt gammal
är det ju inte.
Nej, det är ju fritt alltså, den där järnvägen.
Ja, ja. Ja. När upphörde det där då, med när de körde ur mark?
Det var väl när hästen slutade. Ja. Jag vet inte hur länge de höll på.
Nej.
Om det gick över Västanfors i alla fall. Jag skulle tro det. Och en väg när de hade bättre kajplats.
Ja.
Jag vet inte, den där
kanalen,
den är flyt.
Den är flyt på 1700-talet,
ja. Jag skulle tro att när den var flyt
på
att
det var flyt. Ja. Sen började ju järnvägen också.
Ja.
Som gick ner till Engelsberg. 75-76. Ja. Och då gick det mycket malm den vägen.
Det gjorde det.
Det skulle ha blivit
över
kärleksbarn
och mer.
Ja. Ja, den har Lennart.
Ja, det är så. Så de har ju gården nu.
Ja, det har de. Ja, det är riktigt. Det är gamla Otto Nilsson.
Ja.
Han hjälpte morfar att lägga grund till skedet.
Ja,
Otto Nilsson.
Ja.
Ja. Ja, det är lustigt hur det flätas ihop så här.
Ja.
Allt gammalt.
Ja. Men det var roligt att du har fått det. Ja. Det var nämligen bestämt så att det skulle förvaras i kyrkan. Men jag har fattat alltså, den där gården han har läst. Den var dubbelt så stor som... Nej, vänta, alltså, den var lika stor. Nej.
Den var dubbelt så stor den som är sen så.
Ja, det är så stor som den här tomten. Det är lika, de är lika. Men jag har läst om att den här två gångerna har varit ihop och att det blev delat 1837.
Alltså?
Det här
Amneus
och den här.
Ja,
det kallar vi för Anders Hjort.
Ja. Vad är det för namn på gården?
Ja, vi har bara namn som...
Det här kallas Anders Ors.
Nej, det är Amneus.
Är det Amneus som kallas Anders Ors? Och det här, vad kallas det då?
Ja, det heter ju eftersom han byggde det då
från 1978. Ja. Vad heter den bogen då? Gustav Thomas.
Min generation är Gustav.
Ja.
Det är ju en sån här sektor som har fått något. Jag har inte hört av någon annan.
De här tre gårdarna, det var då liksom ursprungsgårdarna det då? I den här delen av byn?
Jag tror att det bara var två. Jag tror att det var den där och sen den här. De var två lika stora.
Ja.
Men sen så 1837 då delades den här.
Jaha, med alltså Amneus och...
Ja, det är ju
ihop. Ja, ja.
Det köptes en på 40-talet.
Jaha, ja. Ja, just det. Jag förstår bara själva tomten och bostad och
sådär. Skogen hade sålt sedan tidigare.
Jaha. Ja. Vem brukar jorden med alltihopa här nu? Det är ni. Ja, all jord här i
Ånge. Ja, här i Västerånge.
Ja, i Västerånbäll.
Och så det fick vi köpa eller böter på.
Men vem tar det? Ja. Vem brukar jorden i Österånbäll nu? Är det?
Lundqvist, det arrenderar ni.
Det arrenderar ni, ja.
Sen är det
för att
de är själva. Det är
Elström och
Barnfäll
och Elsa
Nilsson. De sköter sitt själva. Ja, just det. Ja.
Där att äldsta grabben, när han skulle börja bo ute i arbetslivet, då det var ont om arbetet, svårt att bo igen. Låt dem när de blir 16-17 år arbetslösa, det är ju inte blev det väldigt farligt. Så att, jag tog det kanske lite mer jord då än vad jag egentligen behövde ha själv, om man säger det.
Ja, förstår jag. Precis, ja.
Och sen har du blivit kvar på den vägen.
Ja. Vad gör han annars då?
Nära skog och vintrarna.
Ja.
Han jobbar på folkskild.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja.
Våra kanske var tredje film går i dag.
Det är så pass mycket.
Mm. Men det var inte den typen av påstående som idag tar hela den här marknaden. För att då var det liksom bara den traditionella typen av påstående. Man fick en påse alldeles gratis. Så skickar man in den, så fick man tillbaka och så betalar man.
Mm.
Idag är nog den delen av marknaden kanske bara 20% av marknaden. Medan resten alltså går på där man betalar för påsen.
Mm. Menar du postordermarknaden? Ja, sent av postordermarknaden?
Nej, av de 33% om vi säger va? Ja, ja. Till en postorder så går det 20% på den traditionella typen av postorder. Ja. De andra 13% går då alltså på, det vill säga den nya postorder. Idén om vi ska kalla det för det, nämligen att köpa en påse i förhand. Sen skicka in den. Så man har alltså betalt den i förskott.
Stiger den delen?
Den delen ökar. Den delen ökar klart, medan däremot det traditionella påståenden minskar.
Ja. Tar det ut vartannat så att det håller fortfarande ungefär 33%?
Ja, det ökar nog ett tag utav
totalmarknaden.
Ja. Alltså det växer nog till. För den traditionella typen av påståenden opererar ju fortfarande med ett relativt högt pris. Den nästan ligger på prisnivå med handeln för övrigt. Medan ska vi säga, när andra hybrider, om man får kalla den så, va? Som ju då är Lofoto och Kodak ju genom Pressbyrån är rätt så stora. Det är två olika koncept i sig, eftersom Lofoto säljer flera påsar i förskott, medan däremot man på Pressbyrån köper ju en påse när man har rullen klar, och så kan man iväg den och så man tillbaka. Så är väl tillväxttakten snabbast förmodligen i det koncept som Kodak har tillsammans med Pressbyrån. Men vi tror att Lofoto fortfarande ökar i alla fall. Så att vår del på den påstående marknaden har varit hela tiden liten av ideologiska skäl. Och är fortfarande relativt liten, men vi håller alltså kontroll på det marknadssegmentet på det här viset, vilket vi tycker kan vara viktigt. Men det är inte alls vår huvudverksamhet, kommer aldrig bli.
Nej.
Så det uppstår ju då påståendeverksamheten, kan vi säga, den började blomma ut i början på 70-talet riktigt ordentligt. Och det var naturligtvis då ett hot emot marknaden, men eftersom marknaden fortfarande tillväxte väldigt snabbt, så led inte, ska vi säga, fackhandeln så där väldigt mycket av, utan man expanderade fortfarande på bilder.
Ja.
Eftersom marknaden var i sig så expansiv.
Mm-hmm.
Utan det var först senare under 70-talet man började få problem med tillväxten inom fackhandeln överhuvudtaget. Betydligt senare på 70-talet.
Mm-hmm.
Då inte marknadstillväxten var så stor. Och idag betyder alltså postorder otroligt mycket på marknaden.
Ja.
Vi kan väl återkomma till just den biten lite senare. Mm. Det finns säkert anledning att fråga på den, för den är, eftersom bilder är så otroligt viktigt och fackhandel kanske, och naturligtvis också.
Ja, just det.
Bara ta lite historia då, så att du får dig uppdatera där. Sen var jag kvar alltså i företaget fram till 1977.
Ja.
Och var alltså från 67 till 77, det är 10 år. Och jag jobbade då med fotosidan i helhet. Så småningom, 75, så skedde ju en fusion, det vill säga att vi slog ihop oss med radio- och tv-kedjan som då hette Expert. På det viset kom det expertnamnet in i bilden. Detta skedde alltså för 13 år sedan, 1975.
Mm-hmm. Då var expertsidan vad jag har vuxit sig naturligtvis.
Man kan väl säga så här att redan omkring 73-74 så började vi naturligtvis tänka på hur ska det se ut på 80-talet i vår bransch. Man kan ju säga att fotobranschen var ju relativt liten i det totala perspektivet inom handeln, och i förhållande till radio- och tv-branschen var den också relativt liten redan då, och ännu mindre relativt sett idag än den var då, eftersom tillväxten har skett väldigt mycket på radio- och tv. Mm. Och vad vi såg då när vi tittade på 80-talet, det var ju elektroniken som skulle komma att bryta igenom, och att videotekniken skulle komma när det gäller rörlig film och kameror. Och vi ville alltså förbereda oss för den produktgemenskap som skulle uppstå i foto- och radio- och tv-branschen redan i tidigt skede. Mm.
Det var väl många som inte såg det. Det var väl rätt mycket motstånd ute i fackhandel?
Ja, all fackhandel är ju av tradition traditionell.
Ja, liksom, lite konservativ.
Ja, vill inte se på vad som kommer skall runt hörnet, utan man står och jobbar i sin vardag och tror att det här kommer att finnas i all framtid. Mm. Vi insåg det nog då i det läget. Och det råkade vara så lyckligt att vi hade ett, ja, kanske ett tiotal gemensamma medlemmar som var medlemmar såväl i Linkopia då som medlemmar i Expert på tv-sidan. Och vi uppmärksammade, förutom det som komma skulle på 80-talet som vi såg framför oss, så uppmärksammade vi också att de butiker som redan då var branschblandade, de hade en klar kostnadsfördel gentemot övriga butiker. Genom att foto var stort på sommaren då radio och tv var litet. Ja. Foto var hyggligt på våren och då var det också hyggligt på radio och tv, men då tog det ut vartannat. På hösten var radio och tv väldigt stort och då var foto litet. Så man såg alltså en mycket mindre säsongsvängning i de butiker som var branschblandade. Man kunde utnyttja alltså personalen och så på ett mycket mer rationellt sätt. Och hade kostnadsfördelar bara genom det. Man kan nog säga att det var de två stora faktorerna som gjorde att vi funderade på en funktion. Men den viktigaste var naturligtvis den produktgemenskap som skulle komma på 80-talet.
Och som ni såg då redan då?
Ja, den svartvita videon fanns ju framme då. Mm. Även om det naturligtvis aldrig blev någonting med svartvitt. Va? För att jag menar, människor hade ju då redan lärt sig genom tvn och genom rörlig film och genom sina vanliga färgbilder att det skulle vara färg. Men det var ju en dimension som fattades. Ja. Men videotekniken fanns ju där och det var ju bara en tidsfråga när den skulle komma.
Ja.
Och vi hade väl räknat med att videomarknaden skulle bli intressant redan i början på 80-talet. Så 80-81 någon gång. Man kan väl säga att vi var väl inte ensamma om att tro det, för att det trodde ju uppenbarligen också alla som sysslade med försäljning av kinokameror. Va? Såväl fabrikanter som importörer och vad det kan vara, för att man såg ju till att kinomarknaden dog ju i slutet på 70-talet och den dog förmodligen en 6-7 år för tidigt. Vilket ju har gjort att fotohandeln naturligtvis under 80-talet har tappat en stor del av sin omsättning på rörlig film och filmkameror. Det gick lite för snabbt med avvecklingen av det, för man trodde så intensivt på att det här med videokameror skulle komma så snabbt att då var det bäst att vara omställd, så fabrikerna försökte ställa om sig.
Ja.
Det blev ju inte så, den kom inte så snabbt, utan man kan väl säga att först 1986 och 87 framförallt så har då konsumentmarknaden blivit stor när det gäller videokameror. Och 1987 tog det videokameramarknaden vara ungefär någonstans mellan 400 miljoner och kanske 500 miljoner i omsättning. Och i dagens läge, alltså nu då i 88, kan vi konstatera att videokameraförsäljningen är större än systemkameraförsäljningen och optikförsäljningen tillsammans. Och då har ju ändå priserna sjunkit på videokameror drastiskt mellan förra året. Priserna har ju gått ner med cirka en tredjedel, 30% i alla fall, priser. och fortsätter han. Så volymerna blir ju intressanta. Idag säljs det faktiskt 1988 fler videokameror än vad det säljs systemkameror. Mm. Och systemkameror går alltså starkt ner och de får idag stryket av kompaktkamerorna.
Ja, ja, ja.
Och medan videokamerorna går starkt upp. Redan förra året var förmodligen marknaden för videokameran 1987 alltså större i antal än vad systemkameran.
Men det här innebär då att man tappade ett antal år kan man säga. För rörliga bilder så att säga.
Definitivt.
En liten bit av en generation försvann.
Ja, helt klart. Va? Och där var ju, det kanske inte var så mycket fotohandels fel som mer att det fanns helt enkelt inga grejer att sälja. Nej. Leverantörerna la ju ner tillverkningen.
Ja, ja.
Men det talade så allmänt, vad jag förstår i branschen, om detta. Så att man ställde om sig för tidigt.
Ja.
Och den nya tekniken var liksom inte kommersiell. Va? Den kanske var tekniskt okej, men knappast det heller då i början på 80-talet. Men den var definitivt inte kommersiell. Kvaliteten var något för låg i förhållande till vad man fick ut för det höga pris som det låg betingade.
Ja.
Men det har ju skett förändringar på det. Så, och det var ju fotohandeln som fick lida för detta.
Mm.
Man kan ju konstatera nu att när videokameror nu har kommit så är det inte de traditionella fotoleverantörerna som är de stora och starka. Utan det är alltså traditionella radio- och tv-leverantörer eller framförallt japanerna på de här stora företagen som leder den utvecklingen. Mm. JVC, Panasonic, äger JVC. Det är naturligtvis Sony och några till som är starka utvecklare. Medan däremot Canon är ju den enda egentligen inom fotobranschen som har försökt utveckla själva videokameran. Men det har ju inneburit att fotohandeln som sådan har kommit lite grann i lä kan man väl säga i Sverige också. Genom att man har inte de rätta leverantörskontakterna på videoserien.
Det finns väl fortfarande rätt många rena fotohandlar.
Oh ja, det gör det. Framförallt utanför vår kedja.
Ja, just det. Precis. Ni, er kedja, den har ju både och.
Ja. Du kan väl säga att från 75 då vi fusionerade så har alltså vår kedja genomgått en förändring. Vi har klart sagt att konceptet för framtiden är att vi eftersträvar branschblandade butiker. Därför att vi ser den här mellanbranschartikeln som idag videokameran är som någonting väldigt viktigt. Och på 90-talet kommer ju stillbildsvideon att komma. Men det tar nog längre tid än, tror jag personligen, än vad videokameran. Ja, för att det är lite annorlunda och framförallt är ju kvaliteten när det gäller bilder idag och också priset så pass lågt i förhållande till den utmärkta kvaliteten som man får. Att det blir otroligt svårt att förändra den marknaden. Dessutom har ju de flesta människor idag köpt relativt moderna kameror i vårt land de senaste åren. Så de lär ju leva ganska länge. Bra och bra kameror som tar utmärkta bilder.
Ja, just det.
Och de slänger man ju inte bort i första taget. Det var ju annat när videokameran kom in, för det var liksom ett komplement. Och det var ju inte alla hushåll på långa när som hade en kinokamera på den tiden. Utan penetrationen av stillbildskameror är så oerhört mycket större. Men naturligtvis är intresset också för den typen av bilder betydligt högre, alltså stillbilder. Men blir de för dyra, då finns det ju en spärr. Och det innebär, tror jag, detta kombinationen kvalitet och det höga pris som man förmodar blir under stor del av 90-talet. Det slår inte igenom så lätt. Och de traditionella fotoleverantörerna, typ Kodak och dessa, där de har ändå sin styrka, kommer ju på alla sätt att möta den här elektroniken som i första hand kommer från kanske Japan. Det finns ju stora japanska intressen också i den kemiska världen. Så att, det blir nog inte så lätt att tränga igenom med, tränga ut den gamla typen.
Det är nu mycket lättare också att ta stillbilden. Det här att jobba med sina kameror som man gjorde på den tiden, det var ju så här speciellt att man skulle göra det riktigt.
Ja, och dessutom ganska dyrbart.
Ja, precis.
När man väl hade kameran i sin hand, den var ju inte så dyr att skaffa.
Nej, i och för sig inte.
I och för sig, en ljudkamera på den tiden kostade ju 3-4 tusen kronor för 10 år sedan. Och det idag kostar ju kanske en mycket bra videokamera, dubbla det beloppet. Men med tanke på inflation så kostar den inte mer.
Nej, det är riktigt. Och sen är det mycket billigare att använda.
Precis, ja, hanteringen sedan är ju otroligt mycket billigare och lättare att hantera överhuvudtaget. Så att vi förväntar oss en stor bit. När vi då skapade detta koncept att branschblanda butiker, så var det ju just därför att vi såg den här produktgemenskapen. Jag tycker vi har fått lite bekräftelse på att vi tänkte rätt då för 13 år sedan. Och säger vi, därför var jag ändå med då. Att det här skulle komma, även om vi har fått vänta ett antal år mer än vad vi hade räknat med innan vi nu får skörda frukterna av det här samgåendet. För det har också veta inte varit det lättaste under den tid som har varit. Det drog för långt ut på tiden innan vi verkligen nu ser vad vi får ut av det. Mm. Då kan man konstatera då att expertkedjan som sådan under 1987, då vi fick boomen på videokameror, tog halva svenska marknaden. Sålde alltså 18 000 videokameror av totalmarknaden på 36 000.
Det var det. Hur många butiker omfattar den kedjan?
Ja, vi kan säga så att vi har alltså branschblandade butiker. De är 80 stycken. Och vi har också sedan då fotobutiker som inte har någon inblandning av radio och tv. De är 105 expertbutiker.
Ja.
Och vi har dessutom 40 stycken renodlade radio och tv-butiker.
Ja. Kommer det där att sammansmälta för att någon kan med?
Ja, det går ju där igen. Men man kan nog säga att renodlade radio och tv-butiker, det tror vi kommer att vara ett bra koncept även för 90-talet.
Ja.
Och jag måste tyvärr säga att renodlade fotobutiker får det nog jobbigare under 90-talet.
Ja.
Om man inte gör en anpassning. Men det har vi sagt ganska länge att det kan bli problem. Men man har en fantastisk anpassningsförmåga.
Ja. Hur anpassar man sig? Hur anpassar man sig?
Ja, man har ju relativt små företag med stor anpassningsförmåga. Och nu kan man väl säga att under de två sista åren har ju fotobranschen haft en mycket god tillväxt. Tidigare då 84, 85 och en nedgång.
Ja.
Men sen 85 så har man ju haft en stadig uppgång, och det har naturligtvis hjälpt till.
Mm. Mm.
Och där har ju videokamerorna hjälpt till, men för att titta på vår kedja igen där hos man, så har nu kunnat utnyttja sitt koncept, det vill säga med den här branschblandningen, med kunnande både i elektronik och filmateknik, om man får säga så, i de branschblandningarna. Mm. Så av de 18 000 filmkameror vi sålde under förra året, så har alltså 9 000 sålts i branschblandade butiker. 80 stycken branschblandade butiker har sålt 9 000 kameror. Det betyder alltså att av var fjärde kamera under förra året såldes i dessa 80 butiker. Och man kan nog räkna med att antalet försäljningsställen på videokameror rör sig om cirka 2200 videokamerasäljare. Det betyder att 80 stycken av dem svarar alltså för en fjärdedel av svenska marknaden. Och där ser man alltså vad kunskapen i såväl elektronik, teknik och filmateknik betyder att kunna tala om för konsumenten.
Men det ställer också större krav på personalen att verkligen kunna detta. Du sa förut, vilket är alldeles riktigt då, när vi talade om att det blev en utjämning så här. Det betyder att personalen måste klara båda saker. Det är klart.
Och det gör de alltså.
Ja.
De konfronteras ju med både tekniken och filma egenskaper.
Och ni har naturligtvis intern utbildning.
Det har vi. Vi har ju en väldigt bred och djup utbildning då för personalen på alla nivåer i företaget och också för våra butiksägare, butiksledare. Vi har en trappa i utbildningshänseende. Och vi utbildar ju också i produktkunskap, även om vi låter väldigt mycket av den produktutbildningen sker via de leverantörer vi samarbetar med. Vi tycker att det åligger dem att informera och utbilda de produkter de vill sälja. Det är tekniskt avancerade produkter.
Era butiker, de ägs av privatpersoner så att säga. Det är en, ja, det är en frivillig kedja.
En frivillig fackkedja.
Ja.
Precis vad ordet säger.
Mm.
Man kan väl säga att det var...
Det är ingen franchising?
Nej, vi har inte haft franchising. Nej. Men vi kan säga att vi har jobbat med någonting som varje kedja måste genomgå efter ett antal år. Och det är ett generationsskifte som vi har genomlidit. Och det brukar varje kedja efter ett 20-tal år komma in i, och det är precis vad vi har kommit in i som alla frivilliga fackkedjor gör förr eller senare. Och det är någonting som är mycket arbetsamt för en kedja. Och det gäller att förbereda sig för det. Och vår generationsskifte satt egentligen igång i mitten på 70-talet. Och har pågått och pågår naturligtvis fortfarande. Men har kommit in lite mer i en stiltjeperiod nu. Och vi kom in i generationsskiftet i mitten på 70-talet, vilket var svårare än vad det är att generationsskifta nu. Och anledningen till det var helt enkelt att på 70-talet var det inte fint att jobba i detaljhandeln. Det var inte så fint att ärva fars butik och gå i fars fotspår, utan den utbildning som fadern inte hade kunnat få i sin generation, men som hans barn hade kunnat få och tillgodogöra sig, den tyckte fadern i allmänhet att den skulle användas på annat och bättre sätt än att få arva i en fotobutik eller i en radio- och tv-butik. Och det försvann en generation för oss under mitten på 70-talet och fram till våra dagar. Idag så är attityden gentemot mot handel och fackhandel i synnerhet ifrån en helt annan. Och idag så ser man att söner och också döttrar i viss mån är intresserade av att överta sina föräldrars butiker. Men när vi då hamnade i den här starka generationsväxlingen mitten på 70-talet, så var vi inte beredda på detta, att det inte fanns naturligt arv så att säga. Och det betyder ju att kedjan i sin tur fick gå in och hjälpa i den här successionen.
Ja.
Och då ofta ekonomiskt. För den förre ägaren då ville gärna sälja sin rörelse. Och vi hade ju intresse av att det fanns en kontinuitet i kedjan, att den fanns kvar. För den var ju upparbetad tillsammans med den förre ägaren. Och då blev det ofta att vi fick gå in och finansiellt hjälpa unga människor som hade kunskaper och alla egenskaper, eller förhoppningsvis alla andra egenskaper de behövde för att bli butiksledare. Men inte hade kapital. Man har ju gudbevars inte samlat på sig som anställd i det här landet, varken då eller nu.
Nej.
Och ännu svårare var det nog då. Och marginalskatterna var ännu högre.
Mm.
Så att det betyder att vår kedja i mycket stor utsträckning fick gå in och hjälpa till med succession. När du frågade här förut om våra delägare äger butikerna, så var jag lite svävande när jag sa det. För att vi har alltså genom gått den här proceduren som har inneburit att vi har fått gå in och finansiera och därmed också under en tid äga vissa butiker. Så av våra 280 butiker, eller 260 butiker cirka, så äger kedjan idag cirka 60 butiker, mer eller mindre. Och det är just genom de här generationsväxlingarna detta har uppstått. Men vi har alltså ett speciellt avtal med de butikerna som innebär att vederbörande som då driver butiken har rätt att när som helst förvärva 99% av alla aktier. Och kedjan har kvar en aktie. Och för 3 år sedan så var det ganska många butiker där vi ägde mer än 91% av aktierna av dessa 60 butiker. Men idag har vi inte mer än 7 kvar. Så vi har klart markerat att eftersom hela vår frivilliga kedja är grundad på att det ska vara ett enskilt ägande som är så att säga moroten och drivkraften i det hela utbildningen som vi tror benhållt på så som en stor drivkraft. Så markerar vi detta genom ett optionsavtal med vederbörande att han när som helst har rätt att förvärva det. När vi är med under de svåra uppbyggnadsåren för att hjälpa honom. Och det här konceptet är väldigt likt ICA.
Ja, precis.
Kan man säga. Men handlarna är alltså sina egna. Mm. Vi har inga som helst annorlunda krav på de butikerna utan var och en sköta sin butik med det sortiment som man vill jobba med och så vidare. Vilket ibland kan tyckas löjligt att vi trots att vi har haft stora ägarintressen i vissa butiker under den här generationsväxlingsperioden så har vi ändå aldrig gått in och satt pekfingret på någon och sagt att du ska köpa och ska göra dåligt. Men vi har låtit dem styra sin butik på det sätt som de anser är bäst för sin butik. Och gör man inte det, då finns det risk att det slår tillbaka. Det skulle gå dåligt om man säger att ja, det går dåligt därför att man inte styr en butik som blir bäst för min kolla.
Jag
förstår.
Det är lite grann. Tack.
Det är bra.
Det är gott.
Ja, just.
Jaha, ja.
Så att din fråga är om vi äger butiker så gör vi det, men de är alltså ett fåtal.
Vi äger under protest.
Ja, men på sätt och vis kan man säga det, va. Vi skulle gärna vilja att de inte äger oss, men samtidigt en styrka i vår kedja för framtiden därför att de här butiksägarna då som har gått in i den här typen av avtal, de kan alltså
Of dummy.
Ideologi kanske, men snarare är det så att handlare vill gärna se sin butik i stora braskande annonser som visas, och man är då aggressiv. Medan däremot direktmarknadsföring är en annan teknologi där man smyger nästan ut på marknaden och talar om för de konsumenter som är, man vet är viktiga konsumenter och trogna kunder. De får alla erbjudanden. De får
ja, ja.
Men det ser man inte på det sättet.
Nej,
så ser man, utan här vill man liksom som handlare, tror jag, sitta och fossa lite grann i sina egna annonser och bli påverkad av dem själva. Det är en psykologisk sak. Som,
ändå är det mycket som faller på Helleberg.
Det mesta faller tyvärr på Helleberg. Medan en sofistikerad direktmarknadsföring är otroligt effektiv och kostnadsrationell. Men det är heller inte det fackan är mogen för, va? Utan vi sysslar ju med den direkt, direktmarknadsföringsmetod i andra, så är ju en extensiv direktmarknadsföring där vi liksom räcker ut våra broschyrer till kreativt och kreativt oavsett om de har intresse. Och det här är ju den stora skillnaden mellan postorderverksamhet som är sofistikerad och den här typen av direktreklam rent ut till marknaden. För att även om det kostar mer per så att säga målgrupp när man adresserar och personifierar budskapen, så har man då så att säga per köpande konsument en oerhört mycket bättre kostnadsstation. Men det är svårt att få butiker att förstå. Nu väcker jag med en massa fön här om du skriver om detta i din tidning. Klart att det här är någonting som kommer fram.
Det är det som de måste lära sig.
Ja, och det hoppas jag att våra butiker får lära sig för innan någon annan har nappat på det. Och det är kanske någon annan som redan nappat på det, vet inte jag. Men då märker man inte det, utan för en fin tillvaro förmodligen och utnyttjar ett medium på ett sofistikerat sätt. Men det var lite grann, jag kom över till påståendet. Som person igen då, som påstår det, fascinerade mig faktiskt. Jag tyckte det var en mycket, mycket trevlig bransch. Och man var ju lite uppfuskad i nästan alla branscher. Det var också kul. Och man fick då ett leverantörskontakt som var intressant.
Men Rubens var väl, var inte de väldigt mycket inriktade på kläder?
Nej, det var de faktiskt.
De har aldrig
haft. De hade i princip allting, va? Men vi hade väldigt stora finansiella problem. Man hade haft en snabb utveckling. Rubens var 1970, jag kom alltså dit 77, 76. 75 var Rubens på väg ut i marknaden.
Rubens heter man inte Rubens.
Nej, Rubens.
Rubens med W.
W, ja. Okay. Då var de på väg ut i marknaden och hade lagt ner sin verksamhet och det dyker upp en intressent som köpte företaget. Som sedermera blev alltså min huvudman där jag då agerade i Rovens. Och det företaget var ett relativt nystartat företag inom förlagsbranschen och stod också inom förlagssidan. Och hela koncernen hade en enorm expansion åren 76, 77 och så vidare, 78 och 79. Så att den finansiella sidan räckte helt enkelt inte till och den minst lönsamma utav detta det var alltså påståndverksamheten Rovens i Borås. Så vi beslöt oss helt enkelt att sälja företag. Vi sålde sen till Hennes Marlins som idag äger Rovens. Så vi sålde det på hösten 81 till Hennes Marlins.
Vad hände med det?
Ja, men mig hände följande att jag var kvar på henne i Rovens i hösten. Men sedan hoppade jag av där för att ja, för att göra en lång historia kort. Ja, Hennes & Mauritz förstod helt enkelt inte det. De var en minut i tolv alltid. Alltså. Det var ett företag utan planering. Men det låg i deras filosofi. De var ett färskvaruföretag i deras eget sätt att se det. Och med ett koncept som var mycket framgångsrikt. Så det är liksom ingenting att säga om det.
Nej, nej. Men det passade inte för
det passade inte på ståleverksamheten och jag kände att det här var fel. Mm. Så att jag slutade där och sen höll jag upp ett tag och sen kom jag in i påståleverksamheten ganska snart igen och då på Alléns påstå. Mm. Ja. Som också är i Borås.
Ja just det, de stala meter.
Ja just det. Ja. Alléns. Det är ju ett postorderföretag som ligger i en jättelik internationell koncern, ett engelskt företag.
Så.
Som heter Great Universal Stores som omsätter 30 miljarder
på postorder. Tillhör någon den koncernen?
Okay. Det ägs en lång tid tillbaka av detta engelska företag. Så 1966, så att, det var en lång engelsk historia man har bakom sig. Och Alléns var ett mycket lönsamt.
De begrepp det här med påstående förstås med den uppbackningen också.
Begrepp de på ett helt annat sätt då med Hennes & Mauritz. Men det positiva med Hennes & Mauritz var ju deras önskemål om satsningar. Att liksom dra på in i den nya marknaden hade kommit. Vilket i och för sig jag tyckte var positivt. När de drog på ett sådant sätt att det inte skulle ge någon kortsiktig lönsamhet. Och det kunde jag inte heller ställa upp på Rovens. Halléns, som då ägdes av det här engelska företaget, hade helt andra insikter om påståendet. Sen långt tid tillbaka. Och hade en helt annan filosofi om vad som var viktigt. Det var att göra profit som engelsman. Det var ju kortsiktig profit. Framförallt så var det för dem viktigt att ha en positiv cash flow. Allting annat var underordnat detta. Volymökningen och sådant var betydelselöst. Så trots att påståendemarknaden befann sig i en väldig expansion med Ellos och i övriga också, Josefssons och även Alléns då, så var det inte något ska säga, primärt mål för våra ägare utan det var att ha en positiv cash flow med hög
lönsamhet
i det korta perspektivet. Och man kan generellt säga när det gäller påståendemarknaden påståendeverksamheterna traditionella i dag i Borås. Halén startade en gång när engelsmännen tog över med att sälja på kredit. Vilket var alltså någonting som var nytt då när de kom. Och idag, och länge har det alltså varit så att påståendeverksamhet sägs vara väldigt lönsamma. Lönsamheten ligger i sin helhet på konsumentkreditsidan. Inte på att hantera varor och sälja varor. Det ligger där. Och Alléns var i ännu större utsträckning.
Ja. Vad fick du för position där? VD i Alléns?
Nej, jag var marknads- och inköpsdirektör där.
Ja, var
då? Ja. Satt i styrelsen där för att de kör på anglosaxisk-stil. Ja. Men jag var inte flyttbar från Borås vid det tillfället så att jag tyckte att det var intressant. Alltså. Ja. Och ville inte flytta heller förresten. Så att det var familjemässiga skäl. Så jag kunde bli kvar där. Ända tills man sökte mig från Copia för att man då hade ett vd-byte på gång.
Var det Sven-Erik Egerborg som...
Nej, det var Lars-Erik Karlsson.
Ja, just det, för han var borta sen lång tid.
Oh, ja, han försvann som vd 75 när fusionen skedde.
Ja, precis.
Så han var borta sen lång tid tillbaka.
Ja, ja.
Och Kjell-Erik Karlsson hade alltså varit där i jorden som vd då. Och ännu längre då. Han måste vara med från Föreholms start. Så...
Det måste ha känts fint och när de vände sig till dig.
Ja, det var naturligtvis smickrande. Och jag måste säga att jag har alltid haft mitt hjärta i den här företaget. På något sätt känner jag att jag har fått förmånen att vara med och bygga upp det här från en relativt liten verksamhet 1967 till en stor verksamhet. Under de åren så, när jag kom dit omsatte vi 21 miljoner eller sånt där. Och när jag slutade omsatte vi nästan en halv miljon.
Åh oh, ja,
det var ju ja, fantastiska år.
Ja.
Så att det gick väldigt fort och det var mycket intressanta år då, de 10 första åren. Så att hjärtat fanns på något sätt kvar. Men av olika omständigheter så tyckte jag då att jag skulle byta jobb den gången. Och det var riktigt. Jag har fått perspektiv på ett annat sätt än om jag hade suttit på.
Och precis. Så, det är väl lätt gjort att bara mossa ner sig i ett företag.
Så. Ja, det är lätt. Så det har varit en utveckling för min del som har varit mycket positiv. Och på skoletiden skulle jag inte vilja ha ord. Den har varit för mig fantastiskt intressant och marknadsföringsmässigt sofistikerad. Jag har lärt mig otroligt mycket. Dessutom har jag agerat då som vd då för Rens och fått de insikterna.
Ja, just det. Jag vet vad det innebär.
Yes. Dessutom de internationella utblickar som vi har givit genom detta multinationella företag och så vidare. Så att, genom Halenstrands. Dessutom en viss inblick i henne som Maurit som man ju utifrån har alltid beundrat så som en fantastiskt intressant detaljhandelskedja. Och det är klart man kan inte annat än imponeras av deras sätt att arbeta. Deras styrka, inte planering. Alltså. Och jag upplevde att posten härvar planering. Och långt i förväg, alltså det är katalogproduktionen som tar lång tid. Det går inte att göra 5 minuter.
Nej, just det. Och planering är också någonting som behövs i nuvarande
situation. Och ja, det har jag naturligtvis. Men när det gäller då varanskaffning och sådant i vårt företag idag så är ju inte... Det är alls så långt framförhållning som det är i ett
storföretag. Nej, det är klart. Nej, nej.
Där man oftast jobbar med kläder, där man alltså beställer och man producerar ju aldrig upp på lager.
Nej.
Utan man producerar ju upp efter order.
Ja, precis.
Och det är ju ett stort risktagande som är alldeles enormt.
Ja, det är klart.
Så är det inte i vår bransch, utan här köper vi ofta lagervaror. Det är ju producenten som producerar och så köper vi det vi tycker kan vara intressant för vår marknad. Det gör ju framförhållningen betydligt kortare då. Men ändå rätt så långt för att man ska kunna planera marknadsföringsbeslut.
Du trivs väldigt bra med din tillvaro.
Ja, det gör jag. Jag
vill läsa mer om dig själv. Hur den människa är. Du är.
Ja, vad är jag för människa?
Ja,
jag tycker väldigt mycket om att umgås med människor.
Ja.
Jag tror att det är kanske en av mina starka sidor är att relation i. Jag tror det är väldigt viktigt i en frivillig fackkedja av vår natur.
Säkert.
Där det kanske inte alltid är bara business det gäller, utan det gäller väldigt mycket människor. Det gäller vi har en ganska unik situation att vi är sånt här företag där våra ägare är lika i våra kunder.
Ja, precis. Ja.
Och det kräver ju ofta balansgång som är viktig och att det stämmer kemiskt sett och sådär.
Du ser som en stor uppgift för dig då naturligtvis att hålla den här kontakten med de som har hand om de här butikerna.
Ja, och där känner jag min otillräcklighet många gånger för att vi är ju ett ganska stort företag.
Ja.
Där vi då i Linköping har nära 500 anställda.
Ja.
Sen dessutom har vi ute i butiker kanske med ägare 2000 människor. Och det upplever jag ju då med tanke på att jag så gärna vill hålla en bra relation. Det är framförallt mina ägare då, medlemmar, så känner jag en stor otillräcklighet att
inte hinna med.
Jag förstår.
Besök ut i butikerna och den biten. Utan det finns ett företag i Linköping som visserligen är våra ägare också, men som tarvar stor del av mitt
liv. Har du någon fritid när du har tagit?
Ja, det har jag.
Ja.
Men den går upp i familjen också.
Ja. Familjen består av din
fru? Eva, min fru, jag har också alltid döttrar.
Ja.
Alltså, det är 23 och 21 och 19.
Ja. De är kanske utflugna?
Nej, två är fortfarande hemma och den äldsta bor kvar i Borås.
Ja, på det sättet.
Var där. De andra två bor hemma hos oss.
Mm. Du ägnar mycket tid och du tar din fritid på familjen.
Ja, det är som det över. Det går åt att ta
riktigt.
Det blir väl inte så mycket kanske. Ibland känner man ju att man är inte tillräckligt där eller.
Hinner du göra något annat? Har du någon hobby?
Nej, jag hinner inte mycket med det numera. Jag har väl aldrig gjort det igen.
Nej. Är det någonting som...
Klandrar man väl sig efteråt särskilt, men det är ingenting att göra åt. Jag har alltid varit mycket sportintresserad. Och jag har tidigare varit aktiv i
det är ju det. Och, var någonstans?
Göteborg.
Jaha.
Där jag är från.
Ja, men jag
är född i Göteborg.
Ja.
Och där är vår sämsta marknad också. Så det är väl så att ingen blir profetisk.
Alltså,
så att...
Du spelade det, fotboll då?
Ja, det gjorde jag.
Ja. I
ett lag som heter Varta.
Jaha.
I den tiden.
Jaha.
Det var inte så mycket Göteborg på den tiden, men
nej,
det var Göteborg standard då kan man säga.
Ja.
Det är Hawaii-livet om det nu var så. Att, och sen har jag dessutom varit kört rally.
Det har du,
ja. Det var under 60-talet.
Jaha.
Orienteringstävlingar och rally körde jag.
Jaha.
Ända tills jag gick ur Handelshögskolan och flyttade till Stockholm. Och blev Stockholm när det är livet.
Ja.
Körde ju med en kusin där nere som ser det med att bli världsmästare. Vad skoj!
Vad heter han?
Han heter Kurt Simonsson. Han var världsmästare i Porsche-klass. Han kör fortfarande.
Ja.
Han är 50 år gammal.
Ja. Ja. Ja, hur gammal är du?
Jag är 50, jag fyller 50 i april.
Fyllde du nu igen?
Mm.
Ja. Det som kallas för livets middagshög.
Precis, ja. Men, det bästa har man andra för sig.
Ja, ja.
Det är ju... Ja, ja. Att får man bara vara frisk så är det bra.
Ja visst,
det har jag fått vara hittills.
Du hinner inte sporta särskilt mycket själv?
Nej, jag håller mig lite igång med squash idag.
Jaha.
Men det blir faktiskt väldigt lite.
Det
är alltid något som kommer emellan på de där timmarna man har.
Ja.
Det är jobbigt.
Ja.
Tag spelade jag bridge också, men det tog också mycket tid. Golf har jag tyckt skulle vara hemskt roligt att börja med. Alla i, framförallt i radio- och tv-branschen, ja. Där jag numera har... Väldigt mycket av min tid lägger jag där idag.
Mm.
Så,
där spelas
det otroligt mycket golf. Och det är precis som man inte platsar i gänget utan att man spelar golf.
Nej. Jag frågar mig samma, vad har du för handikapp?
Ja, precis. Det var den början. Så det har jag faktiskt tänkt att börja med. När jag gjorde här i Linköping förra gången. Då bodde jag nästan nu i Lidaberg och det är en väldigt fin golf.
Ja.
Så jag var på väg några gånger då, men jag är nog glad att jag inte har på mig att börja med det. Det tar ju alldeles för långt.
Ja, det är klart.
Man sysslar med det.
Man blir säkert väldigt gripen av det också.
Man har alltid varit bollintresserad.
Ja.
Det är en massa ganska bra att syssla med. Så det
här
är
lite
för bra avkoppling.
Ja. För några tre decennier sedan så ansågs det golf vara en rack- och gummisport. Nu är den ju väldigt...
Nu är den ju tvärtom.
Väldigt brinnande.
Ja, överklassport var det tidigare.
Men ja, precis.
Inte heller alltid längre.
Nej, och nej.
Så, jag kan säga... Privat tar jag då, och är fortfarande väldigt sportintresserad, tittar på mycket sport om det finns möjlighet
att göra
det. Så, men det blir mindre och mindre och den där varan.
Och
intresset avtar väl, kan jag väl säga.
Ja.
Men det finns så mycket annat som är intressant.
Så. Ni, jag fattar det rätt, ni bor inte i själva Linköpingen?
Jo, numera. Numera inte.
Jaha, det var tidigare ni bodde vid?
Ja, vi bodde för 10 år.
Ja, ja. Nu har du närmare till jobbet alltså?
Nu är det inga problem alls.
Linköping är en trevlig stad.
Ja, det är fint. Lagom stor och har allt vad man behöver.
Ja. Och även en stad som
till skillnad från andra i samma storleksordning fortfarande expanderar.
Ja, den expanderar starkt genom universitet.
Ja, precis.
Som militär, det är mycket militär i Linköping. Regimenten ska läggas ner.
Ja,
det faller ändå som om militärsidan i Linköping just nu har en viss expansion.
Ja.
Så att, jag tycker om Linköping. Det gjorde jag sist när jag bodde där också. Ja. De här sakerna lämnade Linköping, men det är klart jag kom närmare hemåt Göteborg då, på västra sidan. Att lite åldriga föräldrar då, som det också var anledning att flytta dit då när jag flyttade 77.
Ja, ja, ja.
De lever fortfarande idag, så att de var gamla redan då. Pappan är snart 90 år, men vi tar och
har sig på dem. Hinner du läsa någonting?
Ja, faktiskt där blir det fackligt att få en bok.
Ja, jag förstår.
Ibland hinner jag igenom någon skönlitterär, men det blir en sån här snabbläst.
Ja, ja.
Och jag känner inte att jag får ut så mycket av det för att det går så snabbt.
Ja.
Jag är lite rastlös när det gäller sånt där.
Ja. Ja, det finns ju så mycket facklig litteratur.
Ja.
Det är sånt som ligger också på som ett roligt samvete. Ja. Man plockar med sig tidningar hem
och så kan man visa. Det måste jag väl erkänna, fast nu ska skriva i blåsticket här. Sen jag kom tillbaka då för 3 år sedan. Fotobranschen har liksom levt med tidigare så länge. Det låg mig, det kunde jag liksom utan till. Medan radio- och tv-branschen ju, hade jag ju haft lite perifert att göra med under min tid då. På de 2 sista åren kan man säga, när jag var kvar fram till 77.
Mm-hmm.
När jag då kom tillbaka så var ju det mycket att hämta upp, framförallt i den branschen.
Ja.
Och det var framförallt inom den sektorn på Lincoln Expert som blev dåligt.
Ja.
Det hade inte gått särskilt bra för Lincoln Expert fram till 1984.
Ser du det?
Nej, vi hade några svåra år. Man kan säga att de började väl komma i alldeles omkring 80 och sen fram till.
Ja. Även på radio?
Ja, totalt sett för hela företaget.
Oh, ja.
Ja. Och det är ju en historia jag liksom inte har med mig. Jag var inte med då.
Nej, just det.
Men det är klart, när man bad mig komma tillbaka så var det väl lite grann därför att de idéer jag hade 77 när jag slutade då, de hade väl inte riktigt Lars-Erik Karlsson som då var vd och jag hade inte riktigt samma tankar om hur framtiden skulle te sig för vår kedja. Och det var väl också en av anledningarna till att jag tyckte att jag inte kunde utvecklas mer och inte heller utveckla kedjan som jag sa tidigare. Och hjälpa till att utveckla kedjan vidare. Utan vi hade ganska skilda åsikter om framtiden. Och det var väl så att Lars-Erik Karlsson då, som jag beundrar alldeles oerhört mycket och en av de bästa människor jag har haft att samarbeta med under de 10 år jag var där. Jätteduktig Karlsson. Han ville väl skapa den starka centralorganisationen. Och där utifrån en stark centralorganisation då kunde man kanske styra upp kedjan och butiken. Jag hade en diametral uppfattning. Jag ville skapa de starka butikerna som då skulle skapa den starka centralorganisationen. Totalt en stark organisation. Och när jag då blev återkallad till Falutjuset så var det väl för att man hade kvar åkomsten då. För det fanns kvar i den gamla styrelsen var jag förfäktad. Det var kanske därför man kom tillbaka till mig. Frågade mig hur jag såg på saker och ting och jag sa då att förutsättningen för att jag överhuvudtaget ska diskutera det här, det är att vi skapar en stark butikskedja och att butikerna blir starka och att centrala organisationer istället blir till för medlemmarna.
Ja.
Det var, tycker jag, kanske en väldigt viktig filosofisk förändring företagets historia. Och
att det har slagit väl ut.
Ja, det var nämligen så att under slutet på 70-talet och början på 80-talet, jag
del som vi får utveckla här.
Ja, just det.
Jo, under slutet på 70-talet och i början på 80-talet så skapade man kanske den här starka centralorganisationen. Och det gjorde man också utifrån det att man gärna skaffade sig agenturer och försökte på det viset skapa en ekonomisk styrka centralt och också ute i butikerna naturligtvis, det var ju meningen. Men det var också en av orsakerna 77. Jag hade nämligen jobbat då med det här med inköpsverksamhet och agenturer. Vi hade tagit åt oss Konica-agenturen, vilket faktiskt var jag som gjorde, kan man säga. Ändå var min princip att inte jobba med agenturer. Jag ville liksom se oss som att bara en detaljhandelskedja som vid varje tillfälle skulle sälja det som var bäst för kedjan och för den enskilde medlemmen. Och inte vara bunden av agenturer. Det är ofta fabrikantens produktutveckling ju gick i vågor. Man fick ju vara med både där uppe och där nere, gudevars. Så det var liksom en princip jag hade. Där delade inte Lars-Erik och Karlsson och jag samma uppfattning heller. Men när jag då försvann så utvecklades det här med agentur. Man tog till sig en stor agentur som heter Sanjo på radio- och tv-sidan. Och det skedde i början på 80-talet. Och sedan utvecklade man detta överhuvudtaget. Man började sälja så som en vanlig, ska vi säga, grossist, importör också utanför medlemmarna. Vilket jag aldrig hade att vara med om då heller. Vi diskuterade detta 77, men det blev aldrig liksom sagt i praktisk verksamhet att sälja utanför. Jag var definitivt inte. När jag då kom tillbaka så ville jag gärna att de här idéerna jag hade haft skulle kunna genomföras, vilket jag alltså tyckte okej på rådsbyggelsen. Och det innebar att vi genast då tog bort alla kunder vi hade utanför medlemskapet. Ägnade oss enbart åt våra medlemmar. Vårt centrallager skulle verka så som centrallager, våra medlemmar, ingenting annat. Vi skulle flytta upp liksom lagret till vår nivå i så fall och hålla dem där. Och inte belasta medlemmarna med lager. Vi har idag ett varuförsörjningssystem som hjälper till med den här biten som är faktiskt ganska sofistikerat. Ett butiksdatasystem som sköter om det. Men det innebar alltså att vi lämnade den här agenturen och vi sa upp Sandjo-agenturen som var en stor bit för oss på radio-tv-sidan. Och vi blev plötsligt lite mer intressanta, framförallt radio-tv-leverantörernas synpunkt som kedja, därför att vi inte längre upplevde som en konkurrent till leverantörerna utan som en kedja, ett allianskedja. Och vi har alltså sedan dess ägnat oss åt våra medlemmar, bara satsat på dem. Sysslar inte med någon annan verksamhet utan våra medlemmar när det gäller varor som ligger väldigt nära vår hjärta. Utan vårt centrallager är deras lager, ingen annan.
Det låter ganska självklart.
Men det är inte alltid så självklart. Det var tid och sin sak, så jag vill inte säga att det var fel på 70-talet. Men
nej, på den tiden kanske det inte
var slutet på 70-talet och början på 80-talet. Det var för att skapa en stark totalkedja. Och jag säger inte att det är fel, men på något sätt blev det ändå snett. För att jag upplevde starkt när jag kom tillbaka. Så det var det första jag gjorde, var att resa runt alla medlemmar, samla dem i grupper. Många kände jag ju sedan förut. Mm. Men ändå hade det gått 8 år emellan och någonting borde jag ha förändrat. Så vad jag upplevde, det var en attitydförändring hos våra medlemmar från den tiden. Jag upplevde starkt att man inte kände att IKG-expert var deras eget ägda företag. Att det inte fanns någon påverkan, möjlighet, engagemanget var inte det rätta och så vidare. Och jag tror att mycket av detta berodde på att man hade försökt skapa en stark centralorganisation som medlemmarna inte upplevde vara något annat än en styrande organisation som styrde dem hela vägen. Och man fick liksom inte en respons från medlemmarna istället. Utan det var en information åt det ena hållet, men alltså ingen kommunikation.
Precis, ja, de kände sig som kakor.
Ja, kanske lite grann. Ja. Och det ändrade vi då snabbt på och det tror jag har givit utslag. Vi har alltså inte Vi har ökat vår försäljning centralt alldeles enormt under de här 2 åren. Trots att vi har skrivit bort kunder som vi har köpt det.
Ja.
Vi har inte alltså märkt någonting utav det på det viset. Mellan har blivit betydligt inköpslojalare och trognare överhuvudtaget till våra sortiment. Inget uttal om den som. Vi har haft en jävla tur, eller jag har haft en jävla tur under de här åren för att det har varit uppgångsprogrammet. Så väldigt fort i branschen och framförallt i
rådet. Ja, ja.
Men vi kan konstatera också när i backspegeln här att såväl i fotobranschen som i radio- och tv-branschen har vi gått snabbare under de här åren än vad branschen har gått. I radio- och tv-branschen har gått dubbelt så snabbt de 2 sista åren som radio- och tv-branschen.
Totalt, ja. Där är vi tillbaka till det 18 000 och 36 000.
Ja, det hjälper ju till i den ekvationen. Ja. Men naturligtvis är det andra varugrupper som också har hjälpt till för att det ska bli en sådan effekt.
Ja.
Vi har haft tur som har fått. När det är medvind totalt så är det mycket lättare att segla.
Mm.
Och det har det varit i branschen. Men vi har alltså haft en mycket snabb.
Det gäller att hitta att ta segla.
Ja just det. Jag har rätt segel. Jag har ingen seglare tyvärr. Så frågar jag nu vad istället.
Ja just
det. Han kan inte bättre. Så att det har gått bra för oss. Vi omsätter ju idag cirka 1,6 miljarder inklusive moms. Och vi kan idag konstatera att idag är vår radio- och tv-sida större än vad vår fotosida är i omsättning. Och den omsvängen kom under förra året så att vi räknar med att vi idag omsätter ungefär inklusive moms 775 miljoner i fotobranschen. I ska vi säga den traditionella fotobranschen och resterande upp till 1,6 miljarder i radio- och tv-branschen. Men då kommer vi till den här spåren med just videokom. Var placerar vi dem när vi talar branscher?
Ja.
Så numera förr och jag talar om en enda bransch, nämligen bild- och ljudbranschen.
Ja.
Där är vi. Ja. Där kommer vi vara med det koncept vi
har. Ja, det verkar ju bättre.
Och då kan man inte hänföra videokameror ibland till foton, ibland till radio och tv. Utan den är däremellan och så slår vi ihop våra branscherna istället.
Ja.
Det är ju oerhört viktigt det här om vi håller oss till fotobranschen, vilket ju naturligtvis Blåsticket ska skriva om i första hand. Att här finns det alltså en kedja då som heter Expert som förmodligen med sina relativt få butiker, om vi ser till alla fotobutiker som finns. Idag har mer än en tredjedel av svenska fotomarknaden, om jag fortfarande kan dela på fotomarknaden, lite ologiskt om det, men så har en tredjedel av marknaden. Vi har naturligtvis inte den andelen på enklare produkter, på bilder och på film. Men vi har en mycket stor marknadsandel istället på apparatur. Och alldeles stund vi nu är så starka på videokameror som ändå idag svarar kanske för 8% av en fotobutiksomsättning. Det gör den i våra butiker och då tror den innebära mindre för andra butiker eftersom vi förmodligen är starkare där. Så har vi ju svårigheter på bildsidan då. Vi har svårigheter på filmsidan att ha samma höga marknadsandel som vi har på apparatur. Vi kan ju konstatera idag att vi har alltså ungefär en tredjedel av svenska totalmarknaden på bilder, film och apparatur. Och det är ju mycket stort. Då kanske vi har 25% på bildmarknaden och filmmarknaden. Så har vi mer, mycket mer än 40%. När det gäller videokom så har vi ju en jättemarknadsandel naturligtvis. Så att, och vi känner ju vår bärkraften i vårt koncept nu. Att vi klarar upp det där. Medan vi däremot naturligtvis, så som fackhandel, har svårt i en bildmarknad så som den ser ut idag. Men vi har haft en ökning som har varit snabbare än den totala bildmarknaden det sista året ändå. Och vi har alltså minilab ute i våra butiker. Och 20% av omsättningen ute i butiksdelen när det gäller bilder idag i våra butiker ligger alltså på minilab. Och det är alltså mer än vad marknaden totalt sett har på minilab-sidan. Minilab var cirka 15% av marknaden och då har vi alltså i våra butiker 20% via minilab. Och det är alltså en stor och växande andel av det hela. Men vi anpassar ju oss till de lokala marknader som vi har. Vi ställer upp för våra medlemmar på dem. Där de anser att de behöver av marknadsmässiga skäl starta minilab. Jag tror att
fotohandelns stora dilemma för 90-talet, det är fotohandelns enormt stora avhängighet på bildsidan. Mm. Idag svarar bilder normalt i fotohandeln för cirka en tredjedel av omsättningen. Mm. Men de svarar kanske idag för 50% av deras täckningsbidrag, eller marginal. Det är en stor känslighet. Det betyder precis som 1969 när Molander sänkte priserna, eller 68 när det var, sänkte priserna på 95 år, så har fotohandeln inte råd att sänka sitt pris så drastiskt som de skulle behöva göra för att kunna matcha idag, ska vi säga, den postorderverksamhet som jag kallar hybridpostorder, det vill säga det som Pressbyrån har idag och det som Lofot har.
Ja, och som är växande.
Och den är växande. Ja. Den är ju växande förmodligen bara för det här priset. Är så
mm. Mm.
Där är ju vi ytterligt förvånade. Med kunskapen om laboratorieverksamhet så borde vi ju kunna räkna. Vi är ytterligt förvånade över den prissättning som Lofoto och framförallt Kodak genom Pressbyrån presterar. Vi är mycket kritiska till den. Det var inte så länge sedan som det laboratorium som försåg Pressbyrån med bilder för Estoprint, det är väl två år sedan idag som de gick i konkurs. Pressbyrån fick välja någon annan och man valde Kodak. Och då frågade vi oss, vad kan detta innebära? Och vi sa så här, ja det är ju bra att det är Kodak, seriöst som Kodak är som tar hand om det här, för Kodak kan ju åtminstone räkna och sätta rätt priser. Men där bedrog vi oss, för de satte de facto samma priser eller till och med ännu lägre än vad Prestoprint hade haft. Vi ser idag att de subventionerar den verksamheten och knappast klarar sina rörliga kostnader på den verksamheten som man driver tillsammans med Prestoprint. Och det är vi oerhört kritiska till. Vi är inte kritiska till konceptet som sådant. Nu skriver de det, så vi är inte kritiska till konceptet, för det finns i USA sedan lång tid tillbaka. Så att det skulle komma hit till oss och har funnits ännu i 10 år. Det är vi inte heller förvånade över, men vi är oerhört förvånade över den låga prissättning som Kodak har. De har följt Lofotos prissättning. Och Lofotos prissättning är alldeles för låg. Det är tydligt, kan man bara gå in och titta på de resultat som Lofoto har gjort under alla åren. De har i praktiken varit på obestånd sedan de startade sin verksamhet och är det fortfarande.
Men Kodak har råd med det, för det är bra att sälja.
Jo, Kodak har ju råd att se det som en marknadsinvestering. Men vi tycker faktiskt det är fel av Kodak att göra så här mot sig och sina kunder. För de har ju också fackhandelskunder som är oerhört beroende av detta.
Ja visst, tror jag.
Och det tycker vi är fel av Kodak. De kunde lagt sig på en prisnivå som var bärkraftig.
Ja.
Och det är den inte den som de har. Jobba med Pressbyrån. De kan naturligtvis säga att det är Pressbyrån som sätter priserna, de inte har med det att göra, men om Kodak har de rätta inköpspriserna till Pressbyrån så kan inte Pressbyrån heller sätta de priser de sätter. Så det är det. Att Lofoto har en så låg prissättning och att Lofoto har tagit en så pass stor del av marknaden, det beror ju på de låga priserna som är för låga för att företaget överhuvudtaget ska gå runt.
Men Lofoto är någonting att ta med beredskap. Medan Kodak då har resurser att liksom kacka i eget bo.
Ja, just det. De kan se det här som en långsiktig
investering. Ja, just det.
Framförallt i det läge Kodak befann sig i och med minilabben trängde in på marknaden och Kodak var med på minilabben. Mm. Så samtidigt dränerade de sin verksamhet på Åder på centrallaboratoriet. Och då fick de naturligtvis överkapacitet till centrallaboratoriet. Ja, så Kodak kunde föra ett marginalkostnads- och marginalindexresonemang. Och det har de sannolikt gjort.
Ja.
Och sett det förmodligen som en marknadsinvestering.
Ja.
Vilket vi beklagar, för det skadar andra när man får ett sådant marginalkostnadsresonemang.
Okej.
Okay. Det är ganska viktigt.
Mm.
Och när du frågar om Lofoto vill jag bara säga då, för att det ska missuppfattas här. Att Lofotos prissättning gör att det företaget går inte runt. Nu har Lofoto på senare tid gått upp med sina priser, vilket är nödvändigt. Men det har man ju gjort genom att manipulera konsumenterna på ett skickligt sätt i sig. Men vi menar nog att Lofotos verksamhet skulle inte ha fått varit den den är överhuvudtaget. Företaget har ständigt varit obestånd men har utnyttjat de förskottslikvider de får från kunderna i förhand. Och med det har de kunnat växa och har idag otroliga skulder som vi ser ut i sina alla hundratusentals konsumenter som de inte har reglerat i sin balansräkning. Därför så att det är mycket viktigt det här med bilmarknaden. Eftersom den är så otroligt viktig för fackhandelns fortbestånd.
Ja.
Och jag tror att våra butiker inom vår kedja klarar sig mycket bättre än övrig fotofackhandel vi har sen.
Mm.
Därför att vi är inte så beroende, eftersom vi säljer ganska mycket apparatur, utav detta. Och dessutom är vi inte alls så beroende av det i de butiker vi har som branschhandlade butiker.
Just det. Precis.
Utan vi har lite gungor och karuseller att
jobba med. Ja, just det.
Ska vi säga den traditionella fotofackhandeln, det är enbart säljs i den traditionella fotoprodukter. Det är oerhört mycket mer känsligt för det.
Bra. Ska vi sätta punkt där?
Det var mycket.
Ja, mycket där.
Du får försöka ta ut kvittensen.
Ja, jag ska göra det.
Då är det så att du känner att du behöver lite mer person och sådär. Så kan jag väl ge dig det om du ger mig lite mer konkreta.
Ja, vi har betalat en del om dina intressen och sådär.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska fråga mer. Man kan inte gå allt för långt in i...
Nej, i känslolivet.
Nej, just det, precis.
Jag är ganska lugn som person.
Jag kan tänka mig det. Det måste man väl nästan vara i en sån position som du har.
Ja, jag är känslomässigt.
Ja, även om man ibland naturligtvis engagerar känslomässigt.
Ja, jo, det är klart. Medlemmar och naturligtvis runt omkring sig. Det är
mycket
människor anställda i
Linköping
också.
Ja, visst. Oh, ja. Det är också en del att ta tillvaron. Verkligen. Men är man intresserad av människor som du är så,
ja.
Så går det lättare.
Ja, det går lättare.
Ja.
Jag, som jag sa, trivs så mycket med mitt arbete blir mina hobby.
Ja.
Och det är ju få förunnat.
Ja, verkligen.
Det är bra.
Ja. Och du... Jag skriver ut det här. Vill du titta på det?
Ja, gärna.
Ja.
Att vi
är... Då skickar jag en kopia till dig.
Ja, vill du göra det?
Ja. Vart skickar jag den till?
Ja, du kan skicka den till Hållexperten.
Vad är det för adress?
Skicka det till företaget då. Den kopieexpert, Tore Hagard, 58184 Linköping.
58184. Ja, bra. Ja, just det. Oj, det förstår jag. Bilderna är tagna i utbildningsbutiken i Linköping.
Ja.
Ja.
Här har du
färg.
Motsvarande färg.
Ja, vad jättebra. Utmärkt. Ja, vad fint. Tack. Ja. Vad jag glömde fråga här, och det är naturligtvis, fotograferar du någonting? Hinner du det?
Ja, men det är mera på amatörmässigt.
Ja, men det är inte
jag
dåligt.
Jag fotograferar ganska.
Det gör det ju.
Så. I naturen.
Ja. Har du några, jag har inga privatbilder, jag menar sådär från familjen och...
Jo, det har jag massvis, men det, ja.
Det tror jag de gärna skulle uppskatta, så de fick med någon sån bild också. Som är lite mera
av... Kanske jag ska börja leta då, för att som det alla andra sådana där så har du det i skokartongen.
Nej, ja, just
det. Men jag har det i en stor byrå.
Ja, ja. Men om du hittar någonting där så kan du då, när du kanske skickar ändringarna till blåstycket, så skulle du kunna skicka med någon.
När är det sista dag?
Man drar igenom kortet genom en läsare så kan man direkt se både bild och text. Sen så produkt, eller inte produktfakta, personfakta.
Ja.
På terminalen. Och man kan se om du har behörighet att komma in, om ditt kort kanske har gått ut, du kanske har slutat, eller du kanske inte har behörighet att överhuvudtaget gå in
på det. Nej, nej.
Så det är nästa generation av ID-kortsprodukter.
Ja.
Den visas också på vår bolagsstämma då.
Ja.
10 maj år.
Ja. Spännande framtid.
Ja.
Utvecklingsmöjligheter hela tiden.
Ja. Polaroid är ju då fascinerande, tycker jag. Det är därför som man har blivit kvar, som jag tycker, hela 12 år, som är ganska lång tid.
Ja, det är det.
I min ålder borde man ju kanske röra på sig lite oftare ändå. Jag har gjort senaste 12 år. Men med den enorma produktutvecklingen som Polaroid står för, så behöver man inte, utan man
är,
precis, och varje dag är den andra olika, och det tycker jag är stimulerande, att man dels får dyka in på nya områden som det dataområdet jag nämnt och lära sig det. Hur distribuerar man då sidoapparatur till persondatorer? Det går inte genom fotohandeln, det går inte direkt till vår industrikund, utan då en annan typ av distributionskanal.
Just det där att flytta är bara några år på ett ställe och flytta till nästa, det beror ju på att man vill uppleva nya utmaningar.
Ja, exakt. Exakt.
Och här kommer utmaningar.
Precis. Och har man då som vi mellan 12 till 15 produktnyheter varje år, det tycker jag är lite för mycket. Dels så kan du inte koncentrera dina personella finansiella resurser på 12 produktnyheter, det går inte. Så där måste vi då prioritera bland dem och se vad som då är lämpligt för svenska marknaden. Och gå efter dem som kan ge oss den snabbaste och största förändringen.
Det skiljer det mellan olika marknader naturligtvis.
Det
olika länder som
det gör.
Vad är det som passar här?
Precis, precis. Vi är ju ganska, så att säga, livägarna i vårt bolag. Och det är ju då också unikt vad gäller styrfunktioner. Det är inget, vi är ju ett jätteföretag med då 14 000 anställda. Men ändå så är då, så att säga, det sättet vi jobbar på är väldigt mycket likt det lilla företaget.
Ja, ja.
Intuition, kreativitet, det är ingen lång kommunikation. Jag skriver aldrig ett memo exempelvis till USA för att vänta 2 veckor för svar. Jag kommer att säga med fax, telex och telefon.
Ja.
Så det är snabba svar och snabba beslut.
Mm.
Och det är mycket, mycket stimulerande.
Ja, det är klart.
Och där ger man också då, visst, de moderbolaget serverar oss produktfloran och man säger att maximera det här på svenska marknaden.
Ja.
Sen är det upp då till oss, marknadssidan med Kent i spetsen då, att titta på de här produkterna. Vad ska vi då, hur ska vi fördela våra resurser för att då maximera vinst och maximera försäljning? Och vi har ju också genomgått en dramatisk försäljningsökning på svenska marknaden.
Det har ni gjort. Vad har ni för omsättning idag?
Vi kommer att hamna på 100 miljoner i år.
Ja.
Och vi omsatte väl 27-28 när jag trädde till. Så att, det har gått fort.
Det har det gjort.
Men ändå så har vi väl effektiviserat vårt eget sätt att jobba också. För att när jag trädde till så var vi närmare 50 anställda.
Ja.
Och då var vi strax över 30.
Oj då.
Så att försäljningen har gått upp och antalet anställda har gått ner.
Ja, effektiviteten har gått
upp. Vilket innebär att vinsten har gått upp.
Ja, just det. Precis.
Ganska bra.
Ja, det var trevligt.
Det är trevligt.
Jaha, det var Polaroid.
Ja.
Och kombinationen av Arniers och Polaroid.
Ja, Polaroid är ju jag egentligen. Ja, alltså jag, som jag sa tidigare, det här med produktdefinitionen. Jag är Polaroids ambassadör här och på fritiden.
Ja.
Och jag älskar att plocka fram Polaroid.